Låt mig få börja den här genomgången med några kompletteringar till gårdagen. Vi kom i diskussion här några stycken igår kväll om vad självförtroende är för någonting. Ibland är det ju så här, när man själv har tänkt en tanke tillräckligt många gånger så kan man slänga den ur sig ganska kvickt och lätt. Och tänka det att ja, det måste ju alla hänga med på, för det här har jag tänkt så många gånger. Men så är det ju inte, och jag ber om ursäkt om jag gick lite hastigt fram. Med självförtroende så menar jag alltså precis det ordet utsäger. Jag tog upp detta i anslutning till Petrus som gick på vattnet. Och talade lite grann om detta, att vi önskar ju egentligen ha vår trygghet i oss själva. I detta att vi själva på något sätt har läget under kontroll. Så att jag kan förtrösta, förlita mig på min egen förmåga att så att säga hitta vägen fram. Och det där, det vill ju Herren byta ut i våra liv mot ett Guds förtroende. Där jag alltså kan få lov att släppa mycket av det som jag kanske tidigare haft kontroll över. Och lämna det åt Herren. Och låta min förtröstan inför framtiden bygga på att han har läget under kontroll och inte jag. För egentligen fungerar vi ju ganska bakvänt. Så lite som vi har överblick över och kan ha kontroll över. Och ändå känner vi oss aldrig så trygga som när vi själva tycker oss ha läget under kontroll. Vilket vi ju aldrig har. Det är alltid en illusion det där. Herren vill att vi ska kunna lösgöras ur det där. Och istället ha vår förtröstan i att Herren har det hela under kontroll. Nå, vad var det vi kom att tala om? Jo, det var kanske detta mera att ordet självförtroende har ju sen fått en väldig massa andra betydelser. Betydelser av handlingskraft och att våga vara sig själv och att inte smyga i hörnerna och aldrig våga bekänna färg och så vidare. Nå, men det vill ju Gud att vi ska kunna göra. Jag menar, Paulus var ingen mes. Och Jesus var inte på något vis försagd. Istället är det ju så att det är ju först när Herren fått lösgöra oss från behovet av att själv liksom hålla i tömmarna. Det är ju då vi verkligen blir de vi är skapade att vara. Det är ju då vår unika personlighet kan få växa fram så som skaparen har ämnat med var och en av oss. Både när det gäller våra skapelsegivna möjligheter och det som vi kallar nådegåvor. Det vill säga det anden lägger till utöver det som redan fanns när vi föddes. Så jag har aldrig menat att vi på något sätt skulle bli, om uttrycket tillåts mig, fromma i den meningen att vi skulle förneka det som skaparen har skapat oss till att vara. Vi kom i samtal om en del annat också, men där tror jag att jag kan flicka in det hela i undervisningen framöver, så nu går vi igång med dagens portion. Vi tog upp det här igår med pånytt födelsen. Och så läste vi lite grann om Nikodemus hette han. Hur Herren säger till Nikodemus att om en människa inte blir född på nytt så kan hon inte se Guds rike. Och uppenbarligen måste det ha hänt något med Nikodemus. Självklart var det bara en liten första början. Han hade ju inte ens bekänt offentligt någon tro på Jesus. Det gjorde han ju däremot senare. När han tillsammans med Josef från Arimatea gick och bad att få begrava Jesus. Det var ju i alla fall en offentlig bekännelse. Men jag tror att hans situation är jämförbar med när Jesus liksom talar med... När Petrus har bekänt att Jesus är Messias, den levande Gudens son, så säger Jesus till honom: kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Och fadern som är i himlen måste också på något sätt ha pekat ut Jesus gestalten för Nikodemus. Någonting har börjat. Ofta drar vi en så väldigt skarp gräns vid det här med pånytt födda. I vår iver att dela in i får och getter, vilket ju inte är vår uppgift. Och så säger vi, ja, han är född på nytt, men han är nog inte född på nytt. Som om det var ett pang antingen eller. Här tror jag att Jesus i alla fall vill säga detta. Någonting har börjat i hans liv. Och eftersom det är så att den som inte har blivit född på nytt kan inte se Guds rike, så måste det ju detta vara en väldigt viktig sak, sa jag igår. Vi ska räkna med att många texter ska handla om denna realitet, fast den beskrivs på olika sätt. Och därför går vi till Matteus 18 och läser de 5 första verserna. Så får vi en annan bild av samma sak. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade, vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa, sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket, och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. Här har vi på något sätt samma typ av villkor, fast nu uttryckt på ett helt annat sätt. Och här används ordet omvändelse. Omvänd er och bli som barn. Och det antyder för oss att det är någonting som vi i förstone inte är så förfärligt intresserade av. Utan det fordras att man liksom kanske får köra fast och tänka om och komma in i nya banor. Omvänd er och bli som barn. När den processen är avslutad så beskrivs ju resultatet i väldigt ljusa termer. Vi har inte fått en träldomens ande så att vi åter skulle känna fruktan, utan vi har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Här är glädje och inget annat än glädje. Men det antyder alltså att först var vi inte med på noterna, sen blev vi med på noterna och sen blev det väldigt bra. Först bjöd vi motstånd, sedan accepterade vi och sedan blev det väldigt välsignelse. Vi tittar i Matteus 11:25 också. Välkända Jesus ord. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Herren uppenbarar sig för dem som är som barn. De som har omvänt sig. Eller om vi uttrycker det så, de som har dött med Kristus. Dött bort ifrån ett falskt vuxenskap in i ett äkta barnaskap. Dött från det falska vuxenskapet och blivit födda på nytt eller uppstått med Kristus till ett äkta barnaskap. Nu står det ett konstigt ord på tavlan här. Och det var någon som sa att göteborgare kan inte stava till Stockholm, men det står inte Stockholm på tavlan. Utan det står ett grekiskt ord som vi ska leta efter i Bibeln nu. Och det grekiska ordet heter stoikeion. Och det är ett ord med många betydelser. Det betyder från början ungefär mönster eller regel eller rättesnör. Mönster, regel och rättesnör. Det fanns i det gamla Grekland en skola eller en grupp av filosofer som kallade sig för stoiker. De knyckte det här ordet. De hade hittat på ett mönster och ett rättesnöre för livet som de tyckte var toppen. Så de kallade sig för stoiker. Det är vi som har hittat mönstret. Nu finns det här ordet på några ställen i Bibeln och då i anslutning faktiskt till undervisning om omvändelse till barnaskap. Och vi ska titta i Galaterbrevets fjärde kapitel. Galaterbrevet 4, där vi läser från början. Jag menar så här. Så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och han ropar Abba fader. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller rättare när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar igen? Ni håller ju så noga räkning på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har slitit förgäves för er. Nu är det så där att detta ordet stoikeion, som alltså betyder egentligen från början mönster och regel och rättesnör, det översätts här med uttrycket de kosmiska makterna. För de står omtalade i tredje versen och de står omtalade i nionde versen. I nionde versen står det talat om dessa svaga och ömkliga makter. Och det här ordet makter, där står det faktiskt i grekiskan stoikeion. Och så är det också med tredje versen, vi var slavar under de kosmiska makterna. Och om man tittar i lite bibliska uppslagsverk och sånt här, sånt finns ju mycket, så står det, brukar det alltid stå en liten snutte om det här, att detta är så svårt att översätta och riktigt begripa, och det är det ju. Den översättning vi har här är säkert inte bara språkligt korrekt, för det här är alltså ett väldigt vittfamnande uttryck i originalspråket. Det är också säkert andligt korrekt. Paulus talar om gudar som inte är några gudar. Här finns andemakter i rörelse. Och de andemakterna, de använder sig gärna av olika former av regelsamlingar och filosofier och mönsterbyggande och lärosnickrande av alla sorter. Och därför så är Guds församling på ett vis utsatt för, vad ska vi säga, frestelsen till att bygga lärosystem och att leva i tro på olika lärosystem istället för att leva i tro på Herren. Innan ni blev kristna, skriver Paulus till Galaterna, då var ni slavar under de kosmiska makterna. Ja, de hade ju sina avgudar och de hade ju alla möjliga tempel, det vet vi. Men de hade alla sina filosofier. Grekerna älskade filosofier. Och överklassen, de hade ju inget annat att syssla med än att byta den senaste trendfilosofin med varandra. Och bakom de där filosofierna finns samma makter förstås. Det är något lurt med lärosystem. Eller det är åtminstone något att se upp med. Vad hade hänt i Galatien? Jo, vi vet att där hade det ju varit väldig väckelse. Och anden hade varit utgjuten och under och tecken och alltihopa detta och stor kärlek. Ni hade kunnat riva ut ögonen om det hade varit mig till något gagn, säger Paulus. Men nu, om ni biter och sliter i varandra, är det fara värt att ni gör slut på varandra, skriver. Så någonting hade ju hänt. Vad hade hänt i Galatien? Jo, man hade vänt tillbaka till de ömkliga makterna. Jaså, säger vi. Gick man på söndagar i kyrkan och tisdagar i Afroditetemplet och torsdagar i något annat avgudahus? Nej. Men man hade börjat hålla en massa räkning på dagar och månader och särskilda tider och år. Man hade börjat att liksom dryga ut frälsningen. Man hade börjat bättra på evangeliet med ännu lite fler regler och rättesnören och stadgar. Man hade börjat göra lära av det som från början var liv. När man läser Bibeln så får man ju en väldigt kluven bild av vad kunskap är för någonting. Kunskap är en nådegåva. Halleluja, säger vi. Ja, det är det. Bibeln talar väl om kunskap. Och ändå så står det nästan på första sidan i Bibeln att alltihopa spårade ur tack vare kunskapens träd. Så det talas inte bara väl om kunskapen, utan det talas också illa om den, om jag får säga så. Vad är det för kunskap som det alltid talas väl om i Bibeln? Jo, det är kunskapen om Gud. Ibland översätts det där lite otydligt. Det står talat ibland om Guds kunskap. Mitt folk frågar inte efter Guds kunskap, ropa profeterna. Men det är alltså kunskapen om Gud, om vem Gud är. Det är evigt liv att lära känna Gud. Och det liv som vi är skapade till att leva, det är liksom tänkt från början att bygga på detta, att vi vet vem Gud är. Och att det är vår utgångspunkt i livet. Och så möter vi berättelsen om Adam och syndafallet. Han sträcker sig upp och tar den där frukten, vad det nu var för någonting. Varför gör han det? Ormen säger, du kan bli som Gud. Han sträcker sig efter ett stycke kunskap. Och med den kunskapen menar han sig antagligen att om jag bara får den, då kan jag sköta skapelsen själv. Då kan jag ha läget under kontroll. Då är jag inte längre på barnaskapsvis beroende av Gud. Utan då har jag vuxit upp till ett vuxenskap där jag själv äger skapelsen. På något vis handlar det om att inte bara bygga sitt liv på kunskapen om Gud, utan på kunskapen om världen, insamlad på ett sådant sätt att man kan äga världen utan att tillhöra Gud. Förstår ni hur jag menar? Och den kunskap som han sträcker sig efter kallas för kunskapen på på gott och ont i vår bibelöversättning. Fast i hebreiskan står det egentligen bara kunskapen gott och ont. Och kan lika gärna översättas kunskapen om gott och ont. Men i vilket fall som helst, båda översättningarna är säkert riktiga. Så handlar det här om att Adam önskar sig ett rättesnöre, ett kunskapsmönster. Han önskar lära känna skapelsen så väl att Gud ska bli onödig i skapelsen. Varför? Det handlar om en kärlek till det skapade istället för skaparen, som det står i Romarbrevet 1:25. Det älskade det skapade istället för skaparen som är högt lovad i evighet. Amen. Och det här känner vi ju igen oss med. Kärleken till allt det materiella istället för kärleken till honom som har gett oss allt det materiella. Det är ju här konflikten står i våra hjärtan. Det här är inga bisaker. Vi känner detta har med centrum att göra. Vi kan ju se detta runt omkring oss än idag. Hur människan på olika sätt försöker att bygga kunskapssystem för att göra Gud onödig. När vi tittar lite grann på vetenskapens historia, och då framför allt intresserar oss lite grann för gränsytan mellan tro och vetenskap, så upptäcker vi ju ganska snart att det finns någonting som brukar kallas för en naturlig förklaring. Förr så trodde man att Gud höll i solen så att den gick upp. Sen så upptäckte man att jorden roterar runt en axel, och det var därför som solen gick upp. En naturlig förklaring, säger man. Nå, men då är det ju inte Gud som håller i solen. Och då har vi gjort hypotesen Gud onödig, som det heter. Då behöver vi inte tillgripa Gud för att förklara fenomenet att solen går upp på morgonen och ner på kvällen, utan det beror på att jorden roterar kring en axel. Att det skulle kunna vara Gud som hade satt dit den där axeln och satt snurr på jorden, det hör inte dit. Vi har hittat en naturlig förklaring. Jag köpte för ett tag sedan en intressant bok som heter Gud och den nya fysiken. Utkom för något år sedan ungefär. Den rekommenderas varmt till läsning. En kärnfysiker som skriver det, att han anser att kvantfysiken är ett mycket lättare sätt att komma underfund med Gud än att läsa Bibeln. Och Gud hjälper mig, jag kan inte förstå hur Karl menar. Därför att han går igenom hela fysiken, inklusive kvarkar och mesoner och alltihopa, och galaxer och hela köret. Och till sist, när han har kommit så långt bort som han tycker att hjälp, nu orkar jag inte hänga med längre, då upptäcker han någon liten flik av universum som inte går att förklara riktigt, och då tycker han att detta talar nog ändå för att Gud finns. Och det är precis detta som Kalle sa igår, att varför ska man göra det enkelt när man kan krångla till det så underbart? Jag menar så här, att det skulle egentligen aldrig ha behövt bli någon konflikt mellan tro och vetande. Det faktum att man upptäckte att jorden roterar kring en axel behövde ju inte på något sätt leda till slutsatsen att Gud inte skötte solens uppgång och nedgång. Att han inte svarade för det. Men så fort man hittade en förklaring, och så har det varit hela vägen, så fort man hittat någon så kallad naturlig förklaring, så har Gud fått vika undan. Så hade det inte behövt vara, så har det hela tiden blivit. Och det säger någonting om vårt sätt att förhålla oss till kunskapen. Jag tycker det är en utmärkt illustration just i berättelsen om kunskapens träd. Hur människan strävar efter att bygga kunskapssystem för att skjuta ut Gud i kulisserna. och helst bli av med honom. Och ta över skapelsen för egen räkning. Varför kallas det här för en naturlig förklaring? Jo, det är därför att man i naturen har hittat en förklaring till naturen. Man behöver inte gå utanför naturen och tänka sig en gud utanför allt sammans. Utan inne i naturen har man hittat någonting som man kallat för en naturlag. Och den naturlagen uppfattar man då som en tillräcklig förklaring till det man har observerat. En förklaring i naturen till naturen. Hellre än att söka efter en förklaring utanför naturen till naturen. Är ni med? Och människan, den fallna människan, söker på det sättet efter lagar och mönster. Alltså detta som ordet stoikeion står för. Finns det nu något mönster? Finns det nu någon regel? Finns det nu någon naturlag som gör att vi så att säga kan skjuta bort Gud ett litet stycke till? Den fallna människan, den kötsliga människan, i sin längtan efter det egna vuxenskapet att bli så som Gud, samlar så gärna kunskap för att på det sättet skjuta Gud ut i kulisserna. Naturlagar letar vi efter. Vi letar efter morallagar. Mycket hellre alla möjliga morallagar än tro på en levande Gud. Fast den levande guden är barmhärtig och morallagarna är aldrig barmhärtiga. Den levande guden kan frälsa, men det kan aldrig morallagar göra. Ändå är vi extremt intresserade av morallagar och principer och lärosystem. Och som sagt, hela tiden finns detta som en impuls in över församlingen. Och vi letar efter andliga lagar. Finns det inget mönster nu i det här? Här har vi en kille som brukar få bönesvar när han ber. Ska vi tjuvtitta lite på honom och se hur han ber? Så vi kan hitta något mönster för hur man ska be så att man kan få ut mer. Ett mönster, regler, lagar, principer, lärosystem. Och jag tror att väckelser i alla tider har dött genom detta, att det som från början var härligt, osystematiskt liv i den heliga ande blir system och teologi, fyrkantiga lärosystem, och så förskjuts våra hjärtans uppmärksamhet från tron på en levande Gud, troheten, livskontakten, gemenskapen med en levande Gud, och över till ett lärosystem som är lika för alla människor och alla situationer, eller förmenas vara det. Vi bläddrar vidare till Kolosserbrevet, till det andra kapitlet där. Då ska vi börja läsa 6-8 verserna. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter, och inte på Kristus. Vad tror ni det står i grekiskan för kosmiska makter? Jo, det står stoikeion. Vad är det Paulus varnar församlingen för? Jo, att deras tro ska förskjutas från att vara en tro på en levande personlig Gud till att bli en tro på ett fyrkantigt lärosystem. Tanken kommer tillbaka lite senare, 20:e versen. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som låt bli, smaka inte, rör inte? Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läro. Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov. Jag vet på vem jag tror, skriver Paulus till Timoteus. Han skriver inte jag vet vad jag tror på. Han skriver jag vet vem jag tror på. Och det är en väldig skillnad att tro på en person och att tro på ett lärosystem. Ett lärosystem, det ger ju samma resultat varje gång man matar in en tanke i en ända, så kommer alltid ut samma tanke i andra ända. Ett lärosystem kan aldrig ändras från tid till annan, från situation till situation. Men en levande varelse kännetecknas av att man aldrig riktigt kan förutsäga hur han kommer att reagera. Och när vi läste 34:e psalmen i morse så sa jag så här, att egentligen är ju psalmen full av skenbara självmotsägelser. Den som fruktar Herren ska inte behöva lida brist, säger David. Och 10 verser senare, den rättfärdige måste lida mycket. Och så säger vi, hallå, nu får du bestämma dig. Det måste ju vara det ena eller det andra. Och ofta är det ju så när vi vill få våra lärosystem tillräckligt heltäckande och på allt sätt systematiskt klara och rediga, så blir det alltid några verser över, har ni tänkt på det? Och det är meningen. Bibeln är, tror jag, helt med flit skriven på det sättet. Därför det är inte meningen att vi ska göra heltäckande lärosystem. Om det så är att vi sätter upp en kolumn med olika alternativ, så ska det i alla fall finnas en ruta ner till där det står vet inte och en ruta där det står inget av ovanstående. Därför det är på något sätt en olycka om vi blir så fullständiga i våra läroschabloner att Gud inte får någon något handlingsutrymme kvar. Då har vi på nytt liksom låtit lura oss med det här med kunskapens träd. Du, barnaskap och frihet som skriften talar så mycket om, det är på något sätt, inbegriper på något sätt ska jag säga detta, att Gud måste få lov att ha mysterier för oss. Att Gud inte förklarar allting för oss och att vi inte kan förklara allting i termer av orsak och verkan. Jaha, ja, så det gick så för dig. Ja, det berodde säkert på att... punkt, punkt, punkt. Visst, det var ju så som Jobs 3 vänner resonerade. Och Gud kom ju arg och säger sen att ni har inte talat om mig vad rätt det är som min tjänare Jobb har gjort. De hade ett helt klart lärosystem. Det fanns liksom inte längre något utrymme för Gud att agera självständigt. De visste precis hur han skulle reagera i varje given situation. Det här med att predika är en omöjlig uppgift, även om det inte alltid verkar så, därför att vi håller på så länge vi predikanter. Men det beror delvis på att det är en så svår uppgift. Därför att man vill ju kanske få lyfta fram någonting som belyser, så att säga, en dimension i Guds rike och därmed säger något om Gud. Och man vill ju gärna illustrera detta med tydliga bilder och liksom måla en bild som inte är allt för oskarp i konturen utan är någorlunda klar och begriplig. Och då finns ju genast risken där att man gör ett lärosystem eller så att säga ger den tändande gnistan till ett nytt, helt fixt och färdigt och fyrkantigt lärosystem. Och alla vi förkunnare vinglar alltid fram på avgrundens rand här. Det måste man göra för att bli begriplig. Men när man har blivit begriplig så är risken där att både man själv och andra tenderar att gå ett steg över kanten. Och så gör man andliga lagar av det som inte är andliga lagar utan som är en persons personliga handlande. Och som kan vara på ett sätt ena gången på ett helt annat sätt i en annan situation som ser identiskt likadan ut. Var och en som bett för sjuka vet vad jag menar. Man kan ställa upp 10 sjuka på rad och så tycker man, ja, Johansson där är ju jättefrom för att tala om Persson. Men den där syndaren där, ja, nej, det kommer aldrig att gå vägen. Och så är det han som blir frisk. Och så får man det aldrig att stämma med sina tabeller. Och många blir så irriterade och oroade av det där som slutar att bli för sjuka. För det här stämmer ju ingenting. Eller också så börjar man energiskt att försöka att bygga upp ett system som i alla fall liksom ska fånga in vad det handlar om. När det inte är vår uppgift att fånga in, utan vår uppgift är att be för de sjuka och låta Gud göra sitt. Du vet vad mycket teologi vi har gjort om nattvarden, för att bara ta det exempel. Och hur mycket blod som har flutit för våra olika nattvardsteologier genom kyrkohistorien. Istället för att vi tar emot Herren så håller vi liksom på att bekämpa varandra i våra försök att låsa in det som inte ska låsas in i ett kunskapssystem. Varför kan inte nattvarden få vara det mysterium det är? Precis som kärleken mellan man och hustru. Den blir ju ett urtråkigt kapitel om man ska analysera den i småbitar, eller hur? Jag menar, man ska ju inte ha förklaring till varför man pussar en flicka, utan det gör man ju bara. Om jag får uttrycka det så. Det finns saker som man inte ska hålla på pilla i, menar jag. Låt oss ta ett exempel som ligger nära det här med att be för sjuka. Vi läser i Bibeln om Daniel i lejongropen. Jaha, säger vi. Och hittar ett mönster. Varje gång det kommer ett lejon så liksom gör vi något. Och så lägger sig lejonet på rygg och spinner som en katt. Och man går och kittar det lite här i armhålan. Och så morrar det gott och så viftar det lite på svansen. Och så har man det gulligulligt en stund. Så gör man med lejon. Ja visst, det funkade den gången kanske. Jag vet inte om Daniel gjorde så det sunds mycket om det. Men jag menar, för martyrerna gick det inte så. Och risken hade ju varit om martyrerna på Neros tid hade förläst sig på Daniels bok och gjort ett lärosystem. Så skulle ju hela kyrkan suttit och gråtit och sagt, buä, vad gör vi för fel? Vi måste ju göra något fel någonstans. Det här funkar ju inte som det gjorde på Daniels tid. Nej, men lugna ner dig, Daniel var Daniel och du är du. Låt Gud få göra som det behagar honom. Återvänd inte till de arma kosmiska makterna utan låt Gud vara Gud. Och här har vi mycket att hämta. Här har vi mycket att hämta. Spanade du in det här uttrycket i 20:e versen? Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna. Ty detta att dö med Kristus, det handlar ju så mycket om att släppa ifrån sig makten över skapelsen. Att släppa ifrån sig önskan om att
får låsa in skapelsen i det egna kunskapssystemet, eller om jag uttrycker det så, att få liksom ha den heltäckande filosofin över sitt eget liv, så att jag kan förstå allt som händer i mitt liv. Ena dagen får jag snuva och då förstår jag precis varför, och andra dagen så startar inte bilen och då förstår jag precis varför. Tredje dagen så vinner jag högsta vinsten och jag förstår exakt vad det beror på. Det där är något att dö bort ifrån. Och god vänner, det känns som att dö. Därför att vi har ju massor med varför. Och att liksom kanske få försonas med mycket av det som har hänt och händer i ens liv. Och säga det, jag förstår inte det här, men Gud är Gud i alla fall. Det är barnaskap. Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni aldrig in i Guds rike. Filosofierna, inte ens de teologiska filosofierna, för oss in i Guds rike. Utan de har en märklig förmåga att låsa oss ut utanför Guds rike. Varje väckelse dör ju, som jag sa förut, när det som var liv, spontant liv, övergår i lärosystem. Paulus talar om träldomens ande i förhållande till barnaskapets ande. Och träldomens ande är ju de här kosmiska makterna som nu är så kvicka på att komma och fresta oss till att bygga lärosystem. Och de säger ju så här, oh, det finns såna underbara möjligheter. Om vi nu bara liksom lägger det stora pusslet här så vi begriper allt sammans, då kommer de väldiga segrarna, de underbara möjligheterna att öppna sig. Och så bygger vi upp, vad ska vi kalla det, en möjlighetsskrift. Med små stadgar av kunskapspunkter, A, B, C, D, E, F, G, slut. Och så försöker vi att tillämpa det här på våra liv. Och det enda som är säkert, absolut givet på förhand, det är att det kommer inte att gå. Och det finns flera förklaringar till det. Den ena kan vi ta ur vår livserfarenhet. Livet är så komplicerat att det är aldrig att räkna med att det ska gå att sätta på en formel. Säga vad vi vill om den 34:e salmen, men visst kände vi igen oss. Vi kan känna igen oss både i detta att den som fruktar Herren lider ingen brist, och detta att den rättfärdige måste lida mycket. Men försök att göra en formel av det. Man måste antingen börja sudda i den ena versen eller också i den andra, för att annars så får man det aldrig att bli logiskt och riktigt, riktigt vettigt och klart. Men livet är ju inte logiskt och vettigt och klart, inte på det viset. Den andra förklaringen till att det här aldrig kommer att fungera, det är ju att Gud inte vill. Och om Gud säger nej, det där vill jag inte att det ska fungera, var du övertygad om att det aldrig kommer att gå. Att dö bort från de kosmiska makterna och uppstå till ett liv med Kristus. Att få lära sig att ta emot sitt liv varje dag. Så att varje, vad som än händer, medgång och motgång, solsken och regn, lycka och lidande, allt får föra mig närmare honom. Det är för det är honom det går ut på. Honom, honom och åter honom. Och ibland kan vi se mönster och förklaringar som kan föra oss närmare honom. Som själavårdare använder man sig mycket av det. Men man ska för den skull inte gå i fallgropen att allt sammans ska kunna byggas upp till ett jättemönster av pusselbitar som alla hänger i varandra. För någonstans på vägen där går man över en gräns där Gud egentligen vill att vi skulle låta bli. första dagens kväll så satt jag myre i huvudet på folk genom att läsa första Korinthierbrevet 6. Det ska vi titta på igen, den versen. För situationen där är ju precis så motsägelsefull som livet är. För en av anledningarna till att Paulus skriver det första Korinthierbrevet, det är ju att i församlingen lever en man i ett otuktsförhållande med sin fars hustru. Om det nu var hans egen mor eller styvmor eller vad det kan ha varit. Och så skriver han, 9:e versen, har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet. Ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra. Ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena. Ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Och det här skriver ju Paulus nu i samma andetag som han uppmanar församlingen att utesluta denne man som lever i det här otuktsförhållandet. Han säger på ena sidan att allt är tillåtet. Och ändå säger han, ni ska inte tillåta det här. Och vi tar oss för pannan och tänker, nej käre Paulus, du måste gå en kurs i logik. 40 poäng, 2 terminer. Du måste lära dig att resonera lite grann. Du förstår, man kan inte ha lärare som talar med så dubbla budskap. Det funkar inte. Nu får du bestämma dig. Men precis så här är livet. Precis så här är livet. Vi står inte under lagen. Alltså våra liv styrs inte av att Gud kommer med något stort mönster och säger, liv upp till det här. Utan han säger, umgås med mig varje dag och låt mig inspirera dig till det liv jag vill att du ska leva. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det finns inga lagar. Lagen är avskaffad för den som står under nåden. Och ändå säger Paulus, så här kan det inte få gå till. Tycker vi det här är svårt? Ja, vi tycker det är svårt. Varför tycker vi det är svårt? Därför att det finns något inbyggt i vår natur som vill ha ett fyrkantigt tabellmönster. Att dö bort från de kosmiska makterna. Därför att så fort som våra läromönster målas upp med alla möjligheter till att vi kan begripa allt och därigenom utföra allt, då får vi något att leva upp till. Och efter ett tag när vi har upptäckt att Gud inte ville att vi skulle leva upp till ett mönster utan att vi skulle vara trogna mot honom. Och vi känner, det här går inte. Jag orkar inte, jag klarar inte, det går inte. Då kommer istället alla, åh, jag är så dålig. Jag klarar inte det och jag klarar inte detta och det är så jobbigt det här. Vad har hänt? Jo, vi har blivit lagiska. Hur blev vi lagiska? Jo, vi såg en möjlighet i att förbättra det hela genom att bygga upp ett stort, underbart mönster av teologiska tabeller. Och plötsligt så står vi inte längre under nåden utan under lagen. När det talas om att dö med Kristus så används i Bibeln, vad jag kan förstå, 3 uttryck. Att dö bort från synden, att dö bort från världen och att dö bort från lagen. Ty min kärlek till att så att säga vilja äga hela firman och driva den med egen förtjänst, det är min kärlek till världen och den måste jag dö bort ifrån. Hur ska jag kunna ta över firman från Gud? Jag måste ha kunskap, det är min kärlek till lagen. Lagen är instrumentet, kunskapen, vare sig det gäller naturlagar, morallagar eller andliga lagar, som gör att jag kan ta över ifrån Gud. Jag måste dö bort från världen, jag måste dö bort från lagen. Vad händer då? Då dör jag bort från synden till att leva med Gud i Kristus. När Josef kom till Egypten så var det ju tur att han inte hade med sig en massa förutfattade meningar om hur det skulle gå när man hade fått en Guds kallelse. Tänk vad han skulle suttit i faraos fängelse och grämt sig. Och när vi läser i skriften kan vi hitta mängder med exempel på detta. När Paulus på sin ålders höst, som han nu blev så gammal, sitter i fängelse och skriver till Timoteus att alla i provinsen Asien har vänt sig bort ifrån mig. Ha? Man kan tycka att nu, käre Paulus, måste du väl tvivla i alla fall lite grann. Nej, han är jublande glad i Herren. För han har inga förutfattade mönster om vad som ska hända när en apostel drar fram. Jag gör mitt och Herren gör sitt, och det är han som har ansvaret. Och det är en väldig frihet. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt inte den friheten tas ifrån er. Låt oss titta på ytterligare något i skriften. Vi ska se på första Petrusbrevet, första kapitel. Jag börjar läsa i tredje versen där. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna, och som väntar på er i himlen. Vi är födda på nytt till ett levande hopp. Därför att när vi, så att säga, för vårt dagliga liv är beroende av en levande Gud, då kan man ha ett levande hopp i sitt inre. Men om hela min förankring egentligen bara ligger i ett tabellverk, då kan jag ha något som ser ut som ett hopp, men det är egentligen ett dött hopp. Och på samma sätt så talar Jakob i sitt brev, vi behöver inte slå upp det, men han talar om att tron kan vara död. En tro utan gärningar är död, säger han. Det kan vara en mäktig tro på allt möjligt. Stor och kraftig och väldig tro på mycket. Men den är död. Hur känner man igen en död tro? Ja, den rör ju inte på sig. Det blir inga gärningar. Tron utan gärningar är död. Och ibland brukar vi utlägga då att ja, då gäller det att spotta i nävarna och göra gärningar. Nej, inte alls. Det gäller att skaffa sig en levande tro istället. Det är med säkerhet så att tron har förskjutits från att vara en tro på en levande herre till att bli tron på ett dött lärosystem. Hur märker man den förskjutningen? Jo, det blir inga gärningar. Trons gärningar lyser med sin frånvaro. Om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Så här är det viktigt att vi bibehåller en förståelse för att vi aldrig kan komma så långt i våra teologiska förklaringar att allt går att begripa och att allt går att förstå. När vi lyckas med det, då har vi med säkerhet kört i diket. Livet är ett mysterium och måste få lov att vara det för att vår tro ska vara förankrad i en levande Gud och inte i ett dött lärosystem. Och det kan kännas som att dö bort ifrån något dyrbart och älskvärt och fint och till och med hedervärt när man får släppa teologierna ifrån sig. Kanske i en kris då man med stor smärta inser min situation idag går inte att förklara utifrån min kunskap. Jag får söka Gud istället för att förlita mig på kunskap. Låt oss be tillsammans. Herre Fader, vi skulle vilja be att du omorienterade oss, så att vi på olika sätt får lösgöras ifrån att förtrösta på lärosystem till att bli beroende av dig. Och att vi får acceptera, Herre, att vi till en del kan förstå dig och till en del är både du och våra liv ett mysterium för oss tills vi når målet. Ändå är ju din ande hela tiden där och leder oss, precis som din ande ledde Israels folk genom öknen. Det ska komma en dag då allt blir förklarat. Det ska komma en dag då vi känner dig lika fullständigt som du känner oss. Och då har vi antagligen fått uppleva så mycket av vad ont det är att vi gör upp de kunskapssystem som tränger bort dig från vårt liv. Att när vi sen får leva i din närhet så kommer den frestelsen aldrig mer att bli aktuell. Idag, Herre, behöver vi på nytt få ett levande hopp och en levande tro. Ty det är inte så mycket en fråga om att hur stor tron är. Den kan vara som ett senapskorn, om det bara inte är ett sandkorn. Så låt allt mer av våra liv få kopplas samman med din person. Vi behöver få lära oss mycket ur ditt ord för att förstå vem du är. Men att vi inte förtröstar på läror utan på dig själv. Amen.